Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag
alltså,
tycker
han kan
det är
för
dålig.
Fan vara bajsa i
jag tycker,
fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Hej och välkomna till Mord mot mord. Det är alltid bra när man börjar med sånt som folk tycker så mycket om. Jag heter Karin André.
Jag heter Anna Sandell.
Igår så var jag med mina två kollegor och tog vi varsin drink.
Ja.
Och så hade vi alla svårt att beställa. Så sa alla samtidigt. Då säger den här sköna killen i baren, är det en kör här eller?
Ja, man bara, nej, nu blev det precis ett sånt murder pack. För att vi kommer slå det på käften nu.
Och så kallar han oss för tjejer hela tiden. Och sen så drack vi somriga drinkar som han gjorde till oss.
Ja, så ni också bekräftade hans bild av er.
Ja.
Ha, ännu en dag med glastak.
Exakt.
Hur mår du?
Bra.
Är du varm?
Så varm.
Vi är hemma hos mig.
Det är så varmt här.
Jag vet.
Det är liksom, börjar bli natt och det är fortfarande 100 grader varmt här.
Kan du ens förstå att jag lever mitt liv i en bastu?
Nej.
Förstå, alltså fatta
du
vad...
gör som Bikram frukost, Bikram TV.
Jag lever verkligen ett helt Bikram liv.
Ja.
Och tänk när jag sitter här, i det hörnet sitter jag alltid och skriver mina manus.
Ja.
Bikram manus.
Mm.
Min dator svettas.
Men alltså jag hatar ju att frysa.
Ja.
Men fan, det är nästan lika jobbigt att eller så här, när jag fryser så tror jag aldrig att jag kan bli så här varm som jag är nu. För det kokar alltså mina fötter. Jag tog av mig strumporna det första jag gjorde när jag kom in här.
Aha.
Jag tror strumpor och
huvud. Du är så kortsiktig.
Jag tror huvud och fötter är där man släpper mycket värme. Huvud är klassiskt, men jag tror även att fötterna är ett reglage.
Jag tror att du får driva den till sig själv.
Det tror inte jag.
Du och ditt sådana fotlobbyister. Det är kul om du startar en fotlobbyistklubb som liksom ska... så att skaffa återupprättelse för fötterna kontra huvudet.
Nej, jag säger inte att fötterna är istället för huvudet. Jag tror att de är...
Aj, men jag menar att alla pratar om huvudet och du tycker att fötterna är lika jävla viktiga.
Alltså, ja.
Bra! Mm. Okej, hörni, om det är kallt i sommar, vilket det kommer vara.
Sätt på dig på strumpor.
Är det superkallt just nu? På med strumpor. Mm. Ännu ett starkt livstips från Anna Sandell.
Ja.
Vår coach och vår befriare.
Exakt.
Du, vi har ju en grej som är nu att vi tänker att vi ska ge lite tips som man kan hålla på med de veckorna vi inte släpper avsnitt,
ja.
Det vill säga varannan vecka under sommaren. Vi är tillbaka som vanligt igen i augusti, men under juli så har vi lite semester.
Exakt.
So sue us. Gör inte det, vi har inga pengar som man kan ta. Jag har två böcker till och med som jag tycker, alltså så här, jag kan ju bara läsa på semestern. Så i sommar tänker jag läsa så jävla jävla mycket. Två böcker som jag läst tidigare under semestrar. Ett, Fallet Thomas Quick, att skapa en seriemördare av Hannes Råstam. Superbra. Alltså man tänker att man typ kan Thomas Quick-storyn, men det är verkligen
skillnad.
Ja, och det är så och Hannes Råstam är en sån man älskar, en sån supergrävande och asgrim journalist, men som ändå typ har hjärta. Alltså det är bland det värsta, eller bästa som jag kan tänka mig typ. Och han är verkligen sån. Så den kan jag verkligen rekommendera. Och även Anne Rules, och den har vi pratat om tidigare, men jag vill verkligen påminna nu inför semester, eller under semestertider. Anne Rule, true crime-författaren som har skrivit massor av böcker om massor olika fall. Hennes, jag tror det är första bok som handlar om Ted Bundy. En person hon då jobbade med på en suicide prevention hotline. Den heter The Stranger Beside Me.
Som och, jag har fått låna av dig.
Du har fått den av mig. Den är aslång.
Som jag fortfarande håller på. Det är kanske är den jag läser i sommar om.
Men den är så jävla, jävla lång. Mm.
Och där steg gradantalet med 150 Celsius.
Men alltså det låter så jävla högt, förlåt. Vi kommer dö, men vi kommer liksom dö poddandes. Ja. Så Ann Rules, Stranger Beside Me, skitbra. Nu kom också på en till grej. Jag tror att vår systerpodd, Vad blir det för mord? Mm. Kommer att fortsätta släppa under hela sommaren. Och de gör en Ted Bundy special just nu.
Ah, kul.
Så att jag har typ varit såhär, fan någon gång vill jag göra Bundy. Och så har jag varit såhär, då kommer det ta 8 dygn. För att det är en så jävla lång och krånglig story med så många olika stater och typ så jävla många olika offer och så. De har gjort det nu, så vi slipper. Mm. Skönt på något sätt. Så man kan lyssna på Vad blir det för mord om Ted Bundy också. Har du några tips?
Jag har tips. Mm-hmm. Ett tips. Yeah. Som jag också tipsat om i Facebookgruppen. Jakten på Captain Klänning. Som är skriven av
Och det är Anna Sandelska för Jonas Trolle.
Ja, som är var polis. Det stämmer nog.
Han jobbade också med Captain Klänning.
Han jobbade precis.
Eller alltså inte också, men
han jobbade med Captain Klänning och de började liksom utreda honom under tiden de jobbade ihop, och den är.
Och det är bland det grövsta jag läst.
Den är så otroligt spännande och äcklig och fruktansvärd. Men jag kommer ihåg, jag lyssnade på den.
Jag hade nog inte klarat av att lyssna på den.
Jag hade lyssnat på den på ljudbok. Ibland när jag satt och jobbade på jobbet och bara stannade upp och bara...
Nej, alltså den är så grov. Också på samma tema, förlåt, instinkt. Så tycker jag också att jag tror att det är en P1-dokumentär som heter Den fastspända flickan, kanske delar av Daniel Velasco, tror han vann typ stora journalistpriset
för den. Den är väldigt bra.
Som handlar om ett av hans offer och som också är otrolig.
Det var ju typ så de kom honom på spåren, tror jag, med den tjejen.
Ja, det kan nog stämma.
Men den är otroligt bra, otroligt läskig, så att man måste veta vad man ger sig in på, för det är ju då om Göran Lindberg som var polischef typ.
Ja, och typ var så här,
han för kvinnofrågor och så där, och sen så var han ett as i bakgrunden.
Jag blir tokig på det. Alltså det gör mig, och alltså det är få saker som typ gör mig så jävla upprörd som så här uttalade feministmän som bara är samma jävla piss. Alltså det gör mig så jävla ledsen, för att det är något så manipulativt med det. Verkligen. Så läskigt. Har du något mer?
En podd som kom förra våren som heter S-Town.
Den är otrolig.
Den är verkligen otrolig.
Den är konstig.
Den är extremt konstig också. För jag tror jag hade förväntat mig någonting helt annat när jag gav mig in i den. Men den är sjukt bra.
Den är så jävla bra.
En äcklig detalj i den här. Som jag kommer nu att spoila. Men det spoilar inte storyn. Det är att en person i podden piersa sin bröstvårta upprepade gånger för att han typ tycker att det är skönt. Kommer du ihåg det? Det var det äckligaste jag hade hört.
Även tatueringar, tror jag.
Just det.
Om igen tatuera sig. Uh-huh.
Mm, det är just äckligt. Det att piersa sin bröstvårta.
Men det blev ju ändå ganska tydligt i förra avsnittet. Vad vi känner för bröstvårtor.
Exakt.
Ja, men den är ju... Alltså det är typ ett av förra årets starkaste poddupplevelser man pratar. Det är ju en journalist från This American Life på samma sätt som Serial är. Alltså jag ska säga att det är lite... Mm. Det är absolut inte samma typ av story. Men det är liksom en journalist från This American Life-redaktionen som får typ möjlighet att fördjupa sig i en story mer än vad de gör vanligtvis. Otrolig.
Väldigt stark.
En till podd som jag också typ gillar rent berättandemässigt är ju förstås Dirty John.
Ja.
Som ska bli serie.
Just det.
Dirty John handlar om en solovårare.
Den är, kan man säga, helt galen. Den
storyn är helt sjuk och den är så jävla jävla bra.
Den är väldigt bra.
Den är också så här, ja, men typ det finns några poddar som har så pushat berättandet. Och jag tycker verkligen att den är det. En annan sån som inte alls har med true crime att göra är Mystery Show, som bara kommer i en säsong, men som också är asbra. Men... Det handlar om en kvinna som hon utreder ett mysterium i varje avsnitt och typ så här, det är väldigt små saker att det är typ så här, det finns ingenstans på nätet hur lång Jake Gyllenhaal är, så spenderar hon typ så här, hon lägger supermycket tid
hur
på
att ta reda på. Han är kort som
jag kommer inte ens ihåg.
Jag tror att han är kort.
Ja, alltså ja, för det är väl därför det inte finns. Nej, eller om han är helt normal längd. Du vet, det är lite, jag kommer inte ihåg. Jag ska inte spoila det.
Han känns som en normal längds person.
Ja, ja, men det är bara att det inte finns. Alltså det är verkligen så här supersmå mysterier.
Han har
det
svenskt är... påbrå. Har du inte läst det?
Nej. Men gud vad sjukt att vi inte har claimat honom. Vi brukar claima alla.
Ja, han har det. Ja, tips i sommar, Sverige.
Och även om man vill kolla på någonting, så bara kommer jag att tänka på nu att i sommar vill jag se om True Detectives första säsong.
Men jag är ingen True Detectives. Jag vet, det är bra, men
inte
jag
True
är...
Detectives.
Jag har True Detectives. Ja, extremt bra första säsongen. Jag tror du menar den där som du älskar på, jag vet, Netflix.
På Netflix.
Nej, True Detectives
första säsongen.
Oh my god, otrolig. Så bra.
Otrolig.
Så aldrig varit så rädd. Jag var tvungen att ringa till min syster när jag kollade på typ det näst sista avsnittet. Ja. För jag var så jävla rädd. Yep. Och bara, vem är vaken? Vem kan ringa så här sent, typ 9:15 när jag går och lägger mig? Och var alltså genuint rädd.
Ja.
Den är så jävla bra.
Den är så läskig. Mm. Ja, verkligen.
Jag kan tänka mig om också. Inte säsong 2, inte lika stark.
Men alltså, jag tycker att det här var en skitbra tipsrunda. Mm. Om jag får säga det själv.
Kul.
Vi har böcker, vi har tv, vi har poddar, vi har allt ni vill ha.
Mm. Ingen film.
Nu ska vi berätta om, vi ska säga...
Våra ord.
Ingen film. Jag tycker bara alltid man kan se om Zodiac. Mm. Zodiac kan man alltid se om. Mm. Finns på Netflix, tror jag.
Jättebra film.
Nu ska vi berätta om 3 ord.
Mina.
Vi ska inte berätta, vi ska säga 3 ord som hintar om vårt fall.
Mina. Hongkong. Taxi. Nekrofili.
Alltså det här kommer ju bli, har vi redan insett på förhand, att det här kommer bli sånt jävla obehagligt, alltså äckligt avsnitt.
Japp.
Jag har, undrar hur det kommer komma på det här nu. Jag vet inte. Huvudskada. Det går inte att liksom, säga någonting. Kina. Nålar.
Det är, vet sån, när man sätter nålar i pannan för akupunktör. Han satte nålar i pannan och så här rakt upp i pulsådern.
Så jävla sån sticknål.
Jag tycker det är lite jag har ju varit off mycket i mina dagar och även nu påbörjat en sån kur igen hos kiropraktorer och naprapatörer.
Det är så härligt när man hör någon hitta på ett ord as they go.
Och även då ibland fått akupunktur.
Har du det?
Ja. Och akupunktur är fint tycker jag. Men alltså, jävla vad man är rädd hos en kiropraktor eller hos en naprapat. Vad heter naprapat? Naprapatorer eller?
Nej, man är naprapat.
Jo, men i plural.
Låt oss återkomma. Ja. Någon kommer berätta det för oss. Är det någon naprapat som lyssnar på den här podden? Berätta vad ni heter i plural.
Verkligen. Men vad man, de måste kunna sin sak när de knäcker. Alltså. Det är jävligt läskigt.
Jag vill väl gärna gå på det. Jag knackar väldigt mycket i min kropp. Och jag...
Du ska få numret till min. Han är jättebra.
Bra.
Han är nyupptäckt. Va? Alltså för mig.
Ja.
Okej. Nu börjar vi.
Okej, jag har lite ångest för att jag har valt det här. Det är så många som önskat det här.
Mm.
Ja, jag kommer bara börja nu.
Kör.
Mm-mm. Den 11 november 1934 kommer ett brev adresserat till en Mrs. Delia Budd boende på Manhattan. Delia kan inte läsa, så hon ber sin son göra det åt henne. Och det kommer mycket snart bli klart för dem båda. Det här är inte vilket brev som helst.
Det är så mycket fordon utanför ditt fönster.
Det var som
snart kom en hela... båt på gatan.
Det var
Gotlandsfärjan
plockade upp det. Ja, det är ett brev från mannen som 6 år tidigare tog hennes dotter ifrån henne. Jag kommer läsa upp delar av det här brevet.
Mm.
Inte alla. För att det är för jävla grovt.
Mm.
Till ett av ett märkligt intro. Håll till godo. My dear Mrs. Budd, in 1894, a friend of mine shipped as a deckhand on the steamer Tacoma, Captain John Davis. They sailed from San Francisco to Hong Kong, China. Hey! On arriving there, he and 2 others went ashore and got drunk. When they returned, the boat was gone. At the time, there was a famine in China. Meat of any kind was from $1 to $3 a pound. So great was the suffering among the very poor that all children under 12 were sold to the butchers to be cut up and sold for food in order to keep others from starving. To hire... Ah, nu kör vi bara. Nu håller vi... Vi gör det tillsammans. A boy or a girl under 14 was not safe in the street. You could go in any shop and ask for steak, chops or stew meat. Part of the naked body of a boy or girl would be brought out and just what you wanted, cut from it. A boy or a girl's behind, which is the sweetest part of the body, and sold as veal cutlet, brought the highest price. John stayed there so long, he acquired a taste for human flesh. Sen berättar den här personen om att den här John började kidnappa, tortera, mörda och äta barn när han väl kom hem till New York igen. Och brevet fortsätter. He told me so often how good human flesh was. I made up my mind to taste it. On Sunday, June the 3rd, 1928, I called on you at 406 West 15th Street. I brought you pot cheese, strawberries. We had lunch.
Vad är pot cheese för något?
Pot cheese.
Ah, alltså pot cheese. Okay,
We had lunch. Grace sat in my lap and kissed me. I made up my mind to eat her. On the pretense of taking her to a party. Sen beskriver han hur han mördade och åt deras dotter. Hur lång tid det tog, vilka delar han tyckte var godast. Alltså han bara, I roast her sweet ass in the oven. Verkligen så. Så avslutar han med, I did not fuck her though. I could have. I had I wished. She died a virgin. Du förstår ju att vi är off to a rough start.
Fy fan, äckligt.
Känner du igen den?
Inte än.
Då kör vi på. Det här brevet då kommer ett kuvert och på kuvertet finns det som ett litet emblem där det står NYPCBA, vilket betyder New York Private Chauffeurs Benevolent Association. Och polisen går då till den här organisationen. Och där träffar de bland annat en vaktmästare. Han säger att han har tagit med sig brevpapper och kuvert därifrån. Men när han flyttade ut från rummet han hyrde innan på 200 East 52nd Street så lämnade han pappret där.
Mm-hmm.
Så då åker polisen till den här lägenheten. Där berättar kvinnan som äger huset eller lägenheten att det fanns en man som hyrde rummet efter vaktmästaren. Men han hade hunnit flytta ut igen. Den mannens namn var Albert Fish. Som var, kommer att visa sig vara seriemördare, kannibal och pedofil och hade ganska många namn. Han hade namn, han kallades då The Grey Man, The Werewolf of Wisteria, The Brooklyn Vampire, The Moon Maniac and The Boogeyman.
Mm.
Att han verkligen är så här, nej, han är The Boogeyman. Idag ska vi prata om Albert Fish.
Spännande.
En av de vidrigaste vi har.
Det är verkligen många som vill höra.
Ja, men det har du också fått.
Mm.
Har du hunnit börja?
Nej.
Okej, bra. För Hamilton Howard Fish föddes den 19 maj 1870 och det gick ganska snabbt åt helvete.
Säg vad han hette fullständigt namn igen.
Han är född Hamilton Howard Fish.
Så han heter inte Albert alls?
Nej, han tar det senare. Ja. Det kommer, men han tar det. Så. Hans pappa dör 1875 sedan han bara är 5. Och då lämnar hans mamma honom till ett barnhem och på det här barnhemmet det går inte så bra. Det är verkligen, verkligen en vidrig plats. Han kommer stanna där i åtminstone 5 år, tror jag.
Mm.
Och under den tiden så utsätts han för, alltså verkligen, det värsta du kan tänka dig. Mm. De som jobbar där slår barnen, men de uppmuntrar också barnen att slå varandra. Alltså det är så här, det är grovt som fan typ. Och han kommer senare beskriva sin tid som That's where I got started wrong. We were unmercifully whipped. I saw boys doing many things they should not have done. Så det är liksom så här.
Ja. Mm.
Men han kommer också senare berätta att det är där han börjar uppskatta den fysiska smärtan han utsätts för.
Ja.
Att han börjar typ lite grann längta efter bestraffning typ. Och den den uppskattningen är typ någonting han kommer bära med sig hela sitt liv. Under tiden med barnhemmet är det också, eller kanske strax efteråt, men där tar han det här namnet då, Albert. Och det gör han efter ett syskon som har dött.
Mm.
Men, och det är också så att han gör det för att han vill komma bort från smeknamnet Ham and Eggs. för att han heter Hamilton. Mm. Vilket typ gör mig rasande för varför de inte kallar honom för ham and fish. Alltså jag förstår att det inte är en maträtt, men han hette ändå fish i efternamn.
Ja. Nej, jag
tycker att det är en waste på ett mobb bara. Och eftersom han var ett asen så är det okej med honom. Han är med om lite
man märker ju vem som var stadens mobbare här. Av oss två.
Gud, äkta follower. Jag stod bakom och viskade bättre smeknamn. Ham and fish, ham and fish. Och jag vet inte om det här hände på barnhemmet eller efteråt, men i väldigt ung ålder så trillar Albert ur ett körsbärsträd och slår i
huvudet.
Han kommer då lida av huvudvärk och yrsel under resten av sitt liv. Så vi har ytterligare ett head trauma att göra med.
Alltså, vad är det som händer då i huvudet? Alltså,
vi måste hitta en hjärnforskare.
Nej, men det ser man också på så här, jag tänker ett fall som påverkar någonting inuti, det kan jag kanske förstå. Men vad fan är det som har hänt när han har konstant, alltså det måste vara det att hela hjärnan har flyttat.
Men när det är blödningar och så?
Ja, antagligen.
Tänker jag. För det var någon vi gjorde som inte, men det var nog John Wayne Gacy som man inte insåg förrän han, alltså han gick typ 10 år och sen insåg man att han hade en blödning i huvudet på något sätt. 1880, så då han är 10 år gammal, så får hans mamma fått fast jobb och hämtar honom igen. Och 2 år senare så inleder han ett förhållande med en annan pojke. Och den här,
gör han det?
Han gör det. Ja. Så han är 12 år gammal. Och den här pojken lär Albert lite intressanta grejer. Du vet så här när man blir ihop med någon och man bara...
Ja, det här funkar också, eller?
Ja, det här kan vi också hålla på med. Ja. Det han får lära sig då är att dricka urin och äta avföring.
Hade aldrig stannat i en sån
svårare
relation.
Svårare att relatera till.
Inte ens som 12-åring hade jag stannat i en sån relation.
Skönt att höra, Anna. Jag är stolt över dig. För det vidare. Hörrni, även ni 12-åringar, ni behöver inte vara kvar.
Stanna inte i en sån relation.
Stanna inte. Han började också gå på badhus för att titta på det andra pojkar klär av sig. Och till det här, alltså han typ, det var typ hans helger. Mm. Att han bara satt hela helger och kollade i olika omklädningsrum. Och det kan man ju...
Det kan man ju relatera till mer kanske, att man så blir nyfiken på en naken kropp.
Eller? Du behöver inte relatera till alla mördare. Nu var det länge sedan
det hände. Det var faktiskt.
Men nu börjar du. Det här är alltså en person som satt hela helger och kollade på andra nakna kroppar i omklädningsrum.
Alltså jag säger inte att man ska göra det, men jag tänkte att de två sakerna är...
Men du behöver inte välja någon.
Nej, okej. Okay.
Åh, vad roligt du är. För det där var ju en grej som var återkommande i typ våra första avsnitt. Att du behövde relatera till alla. Kör på och kolla om du kan fortsätta relatera. under den här perioden så... Eller, och så skaffade sig också en vana som man kan fortsätta med under hela sitt liv. Vilket är att skriva superosköna saker till kvinnor som sätter in kontaktannonser i tidningar. Mm. Alltså grova saker. Mm. Du har fått höra om ett tidigare brev. Liknande saker, fast upp till helt kvinnor som bara sökte kärleken.
Och
efter det vi pratade om det senaste känner jag att jag vill adoptera, jag vet om att de inte vill adoptera som mig, men jag vill typ vara med alla kvinnor som på den tiden satt in
kontaktannonser.
Jag känner otroligt starkt för dem. Så 1890 så flyttade Albert Fish till New York, och då har han typ, alltså mycket av det som, delvis får man komma ihåg att det är jävligt länge sedan. Och 2, nästan, alltså mycket av storiesna kommer ju från honom liksom. Så att mycket av det jag säger i allmänhet, både under det här fallet men också under hela podden, får man ta med 2 näva salt, det vet ni sedan innan. Han säger då att när han flyttar till New York så börjar han med sexarbete, och sen så säger han också att det var under den här tiden så börjar han också våldta och tortera unga pojkar. Han är på något museum där han ser någon grej som gör att han blir obsessed vid kastrering. Han får också någon slags idé om typ smisk med någon slags paddel som är lite så här, alltså spikar och grejer på. Men grejen med honom är också att så här, han gillar inte bara att åsamka andra smärta, utan han gillar också då att få smärta. Eftersom, så här, men det var ju någonting som har funnits med honom sen det här barnhemmet. Så han tycker liksom om att skada sig själv vid sidan av att han tycker om att skada andra väldigt mycket. 8 år senare har hans mamma fått nog av att typ hennes obehagliga son lever som någon slags singelman i New York. Hon bestämmer sig för att gifta bort honom. Mm-hmm. Kul för den kvinnan. Men Anna Mary Hoffman. Och tillsammans kommer de få 6 barn. Albert Fish ska, alltså enligt typ alla källor, eller alla källor, inte typ, utan alla källor, inte ha förgripit sig eller gjort nästan någonting problematiskt på något av de sexbarnen.
Okay.
Vilket är en sjuk grej. En grej han däremot gjorde mot sina barn, det var det här jag liksom tvekade i när jag nyss sa att han inte hade gjort någon skit mot dem. För att han, när de hade kompisar över, så kunde de typ ha en lite så här lek som var att han då gav kompisarna eller sina barn en paddel med spika på, så fick de då smiska honom.
Det är fan övergrepp alltså.
Ja, gud ja. Alltså, om så bara för att man typ inkorporerar i någon annan i en sexuella fantasi.
Ja, det är det jag menar. Alltså, ja. Det är ju...
Jag vet, jag tror typ att anledningen till att man typ lyfter fram det om hans barn är att så här, om du jämför med det han gjorde mot andra barn.
Ja, nej. Alltså
den grejen.
Att han inte förgrep sig.
Men han förgrep sig.
Det är ju precis, det är ju någon slags av, det är ju absolut ett övergrepp.
Ja, absolut. Och jag tror inte att det blir bättre när Anna Mary lämnar Albert för en annan
och
man.
Och alla barnen.
1917. Och alla barnen. Det är, alltså så här, det är ju typ ovanligt idag att det, alltså att en kvinna lämnar alla sina barn. Men då måste det ju varit så jävla extremt. Hon lämnar honom med alla sex barn. Men redan 7 år innan Anna Mary lämnar Albert så har han träffat 19-åriga Thomas Kedden. Det står typ i vissa så här beskrivningar av det här fallet att de inledde, citat, ett sadomasochistiskt förhållande. Jag är jävligt tveksam till det. Alltså jag tror inte att det var ett förhållande liksom.
Nej.
Utan den här mannen då, Thomas, han ska haft någon slags intellektuell funktionsvariation. Jag tror att han bara såg en person han kunde utnyttja för sin egen pissiga behov liksom. För han tar då med sig Thomas till ett tomt hus där han torterar honom under 2 veckor.
Nej.
Av och till. Och det grövsta han gör mot honom är att han skär av hans penis.
Ja, men fy fan.
Och han vill egentligen mörda honom, men han inser typ att det är så här, är för varmt och han kan inte ta med sig kroppen därifrån, det kommer att börja lukta. Så istället så häller någon slags lösning på såret och så typ lägger någon slags vaselingrej på. Jag vet, det är fruktansvärt. Det är så jävla hemskt. För det han gör sen då, han packar in det på något sätt i vaselin, tveksam till dess läkesförmåga, försök inte. Sen lämnar han en 10-dollarsedel och kysser Thomas Kedden, hejdå, och går därifrån. Och det verkar inte som att någon vet vad som hände med honom efter det. Typ att, alltså att Fish själv säger så här, I don't know, typ.
Han har typ, jag tänkte aldrig på någonstans. Honom.
Ja, men alltså om han har blött ut liksom. Men det är, som sagt, det här är ju jävligt, jävligt tidigt. Det är ju 1910 typ. Man hade väl inte svinbra koll på sina folk liksom. Så, Fish fru har lämnat honom. Nu är vi i slutet av 1910-talet. Han har 6 barn. Han känner att han behöver utveckla sina intressen. Vi börjar med hans självskadebeteende. Albert Fish kommer på en ny grej som han tycker om. Och om, det, så här, om du kommer ihåg någonting av det här fallet så tror jag att det kommer vara det här. För att det här är... Jag har aldrig läst om det här någon annanstans. Han gillar att trycka in nålar. Känner du det? I området mellan pung och anus.
Det heter ju något.
Alltså i det området?
Ja.
Ja, det heter någonting.
Varför sa du inte det?
För att jag kommer inte ihåg.
Feratium, vad heter det?
Terrarium. Pelvic region. Det betyder att det
för
är...
För pelvis är ju hela bäckenbenet, tror jag. Nu är det Anna Sandell, läkare här.
Men jag har läst att det var just mellan, alltså i det området typ. Men det kanske var i hela området, hela
ja, det var överallt.
Det kan vara överallt. Men det jag läste var också att det var just mellan
där det är en riktigt tunn
pung och en annan grej han gör som du kommer få höra om, som är riktigt sjuk. Det är att han doppar bomull i någon slags brandfarligt material, sätter det upp i spatt, tänder eld på det.
Det är liksom roligt på något vis, tycker jag. Alltså för det är som sa Fanny Alexander, du vet, när han tar med dem upp i trappan och pruttar på en ljusstake.
Jag tänkte också på det, att det blir så här, direkt det blir så typ Jockeboy. Alltså det blir så en grej.
Verkligen.
Att man bara
verkligen.
Men det gör han då.
Men om det brinner liksom upp i rumpan då?
Nej, jag tror bara att det blir det måste bli lite varmt på skinkorna typ. Det är ett annat alternativ. Strumpor, mössa och så den här tredje grejen. För 80% av värmen går ju ut genom skinkorna.
Just det. Inte genom skinkorna utan ut genom rektum.
Just det. Okej. Han börjar snart också bli väldigt fascinerad av kannibalism. Och han äter ofta rått kött, vilket jag tar när jag läser det.
Det gör jag också. Råbiff varje gång.
Jag älskar ju råbiff. Det är ju vår standardbeställning på... Det som den gången jag var... nu har jag berättat det. Skitsamma. Det var när jag, en av de första gångerna typ jag och Marcus var ute och käkade på restaurang, så var vi på wherever the fuck, något av de så här gamla Stockholmsställen. Och då gjorde jag en missbedömning med beställning som gjorde att jag åt toast pelliansson till förrätt och råbiff till varmen. Vilket bara är att äta dubbelt.
Så gott.
Dubbla råbiffar. Det var otroligt. Kan rekommendera. Mäktig beställning. Mm. And I don't care what you say.
Du och Albert
Han gillar det. Mm. Och även du, Anna. Försök inte. Mm. Du... Han äter ofta rått kött, som sagt. Jag tror liksom inte att den serveras med så.
Nej.
Dijon och kapris. Och han serverar ofta det till sina barn också.
Mm.
Snart eskalerar hans beteende. Och grejen är att det är ojävligt oklart med honom hur många personer han faktiskt har mördat och våldtagit. Själv har han senare påstått att det rör sig om 100 barn som han förgriper sig på. Han har ändrat sig efter som dock. Så att, en gång sa han att han hade haft a child in every state. Alltså han är så äcklig. Han väljer ofta barn med mentala funktionsvariationer eller intellektuella funktionsvariationer, och han väljer också gärna svarta barn. Eftersom han delvis typ är så här, har det här vanliga som vi pratade om i förra avsnitt, som är så här, ingen kommer sakna dem. Men också, vilket han förstås har helt jävla rätt i, så tänker han att polisen inte kommer utreda det på samma sätt.
Nej.
Och det är ju sant liksom. Alltså det är ju det som gör en så jävla frustrerad så många gånger i den här typen av fall. Och han arbetar som typ målare eller om det är alltså snickare eller något sånt, så att han reser runt i olika stater och gör det. Och i vissa fall så verkar han typ ha valt stater beroende på var det finns flest liksom afroamerikaner. Så att han ska typ så här, det finns mycket bra offer typ. Och han utsätter sina offer då för vad han själv kallar instruments of hell. Vilket bland annat var hans berömda paddel, olika knivar och en. Och varning till Anna Sandell, köttyxa.
Vad fan?
Men nu ska vi prata om de fallen som han faktiskt har erkänt.
Mm.
14 juli 1924 så anmäler 9-åriga Francis McDonalds föräldrar honom som saknad på Staten Island. Han har varit och spelat fotboll med några kompisar men kommer aldrig hem. Snart hittas han hängande från ett träd.
Nej.
Och jag vet, det är så jävla hemskt. Nära hans hem. Han har blivit, alltså det är också där, alla är så jävla unga att man inte ens Okej. Han har blivit utsatt för sexuella övergrepp och har, och det här är någonting som, det här som är så jävla drabbande tycker jag. Han har strypts med sina hängslen. Alltså det är någonting med typ att det är ett litet barn, en 9-åring med hängslen som är, det är alla sådana detaljer i fall tycker jag som gör det så himla tydligt är. Francis kompisar säger senare då att det är en gammal man med grå mustasch som tog honom, och en granne beskriver då så här, typ samma sak. Och Francis mamma inser då att hon har sett hennes sons mördare tidigare under dagen. Och det gör då att den här anonyma mördaren börjar kallas för The Grey Man, som var ett av de smeknamnen som man sedan har kunnat ge Albert Fish då. 3 år senare, den 11 februari 1927, försvinner 3-åriga Billy Beaton och 4-åriga Billy Gaffney efter att ha lekt i korridoren i deras lägenhetshus i Brooklyn. Snart hittas då Beaton på husets tak och han är så här oskadd. Men Gaffney är försvunnen. Och när de frågar Billy vad som har hänt med hans kompis, båda två heter Billy men den yngre Billy då, vad som har hänt med hans kompis, säger han The Boogeyman took him. Man kommer aldrig hitta Billy Gaffneys kropp. Ja, jag vet. Jag är ledsen. Jag, fan, du vet, jag kände så mitt i. Jag bara, varför gör jag det här?
Fan. Alltså, 3 år eller 4 år?
Nej, jag vet, 4 år gammal. Och så, den 25 maj 28 får det Albert Fish syn på en annons i en tidning om att en pojke som heter Edward Budd letar efter jobb. Så då åker Fish hem till den här killen och hans familj och presenterar sig som Mr. Frank Howard och berättar att han har en gård på Long Island som han behöver arbetare till typ. Och både Edward och hans kompis Willie kan få jobb där, så att det är så här, ja men man börjar typ arrangera för det och han säger så här, jag kommer tillbaka om några dagar eller typ I will send for you. Sen gör han inte det och så är det, det är lite så här fram och tillbaka. Men när mannen då, Frank Howard, han kommer då tillbaka flera gånger och typ så här, men utvecklar typ en relation till föräldrarna liksom. Mm. Och så kommer han då ända med patchies och strawberries på lunch typ. Oh. Och de äter lunch ihop. Han är en supertrevlig lite äldre man typ. Alltså han är så här, han, jag tror att han är typ 60 där, men att han alltså de är så här, he looks like someone's grandpa. Mm. Alltså det är verkligen verkligen den grejen. Och han typ så här, ger barnen lite så små pengar till godis, typ Edward och hans kompis får några pengar till bio. Alltså det är verkligen så här, han är bara skitmysig liksom. Och därför så accepterar då Edwards föräldrar när Albert Fish, eller som de då känner honom, Frank Howard, frågar om han får ta med sig Edwards lilla syster Grace, 10 år gammal, till ett födelsedagskalas för sin systerdotter.
Mm.
Och de bara, ja, absolut. Och hon blir skitglad, Grace, för att hon ska få gå på kalas och med den här härliga mannen som typ har gett henne lite godispengar. Typ. Så de så här klär på henne i sina finaste kläder och typ skickar iväg honom. Så hon lämnar huset och kommer aldrig liksom komma tillbaka igen. Jag tänker att det, typ, att det faktum att man faktiskt fortsatte utreda hennes försvinnande under 6 år har att göra med typ, att hon var vit. Eller jag tänker, fan, man utredde inte något brott under 6 år på den tiden. Alltså, i så här New York, mitt
i
New York.
Men du har ju sett The Alienist.
Ja.
Det fanns ju vissa starka själar i polisen.
Men är inte det en...
Det är ju based on true events. Har du inte lyssnat på det? De pratar ju nu med Favorite Murder. Georgia gör ju ett fall som är... Men fanns eldsjälar även då.
Alienist, han har tips om man inte kollar på den. Ja, exakt. Ja, men precis. Ja, det är klart, men det är klart att det var lättare att hitta såna eldsjälar när man råkade vara en vit eller
absolut, absolut.
Ja. Eller jag tänker typ det kanske inte fanns så mycket svarta i polisstyrkan antagligen. Så jag tänker att det var därför man prioriterade det, vilket är alltså att någon prioriterar någonting gör mig skitglad. Det är verkligen inte det. För att det kommer bli upplösningen på den här jävla pissiga historien som jag har ångest för att jag berättar. Man fortsätter liksom köra på och sen så kommer ju den här dagen då när Albert Fish har skrivit det här, eller skickat det här brevet och föräldrarna kommer med det till polisen och man hittar den här mannen som haft brevpappret och man hittar hans gamla lägenhet och man får reda på att det är Albert Fish och kvinnan som hyr ut det här rummet till Albert berättar att så här, absolut han har flyttat ut men han får fortfarande checkar hit.
Så han kommer och hämtar dem.
Så polisen, utredaren William F. King som var ansvarig för fallet, han sätter sig och väntar. Och så kommer Albert fucking Fish. Hamilton, Hammond Fish, Fish. Och han erkänner mordet på Grace direkt. Och det visar sig då att planen var initialt att mörda hennes bror. Men när han träffade Grace så ändrade han sig.
Mm.
Först förnekar han mordet på Francis
McDonald. Han hade inte ätit...
Jo.
Ah, så det var inte hans första människa han åt?
Nej. Hon försvann ju 1928. Och Francis McDonald var 1924. Bill Gaffney var 1927.
Men han åt av dem också?
Man vet inte det om... nej, han åt inte av Francis McDonald. Han är väl han som hittade strut. Och han har senare sagt att det var för att han inte hann. Att han blev upptäckt typ.
Okej. Okay.
Men han har skrivit ett brev om Billy Gaffney, vad han gjorde med honom som är... Så han erkänner mordet på Grace. Först förnekar han mordet på Francis McDonald, men typ det är så massor av ögonvittnen som bara, nej, det var han. That's the grey man liksom. Och han kommer erkänna det senare typ efter rättegången på, för Grace mord liksom. Och han skriver senare ett brev då som beskriver vad han gjorde mot 4-åriga Bill Gaffney. Och det är verkligen...
Nej, det vill jag inte höra.
Nej, jag har inte med det. För att det är så jävla grovt. Det finns på Wikipedia, om man vill läsa det. Men däremot så kommer Billy Gaffneys mamma, typ hon är i fängelset och träffar honom.
Jaha.
Och typ han vägrar prata med henne. Men det är så här, men hon säger senare att hon inte tror att det var han som gjorde det. Men jag vet inte.
Nej.
Det säger ju egentligen ingenting heller. Utan så. Så, den 11 mars 1935 så inleds rättegången mot Albert Fish om mordet på Grace Budd då. Och han kommer förstås med en insanity plea. Han säger att det är röster i hans huvud som fick honom att göra det. Och pratar också om att han har fått för sig att det är så här, något Gud vill att han ska göra. Att han måste offra till Gud. Mm. Typ. Och det, grejen är att så här, det finns supermycket psykisk sjukdom i hans släkt. Alltså jättemycket liksom. Så det är att han led av någon slags problematik är nog inte farfetched. Men du vet, det är som alltid typ, okej, man kan vara...
Man behöver
sjuk psykiskt och ändå vara rimligt att man döms liksom. Och så vidare.
Och man kan vara psykiskt sjuk utan att göra såna här sjuka
Gud,
grejer.
Gud ja. Ja, alltså typ alla.
Ja, jag menar det.
Ja, alltså, verkligen.
Jag menar det.
Verkligen, verkligen. Och jag menar resten av hans familj var ju, alltså,
var ju inte så.
Nej, nej. Utan det här är ju en mördare. Mm. Och typ att det är så här, man är mördare först och främst. Sen kan
exakt,
man,
sen är man inte sin diagnos.
Nej. Mm. Så det är typ, alltså hela rättegången är så jävla mycket typ psykologer och typ liknande som bara vittnar för
alienists.
Olika, exakt, alienists. Mm. För att det, ja, precis, som är bara på olika sidor och håller på och härjar. Och vissa menar då så här, ah, han är inte frisk, men han är inte sjuk på det sätt som krävs att man ska kunna, inte ska kunna dömas. Andra bara, ja, nej, alltså han har haft en fullblown psykos medan han gjort det här. Mm. Han har inte kunnat hantera sina röster och så vidare. Men trots det så döms han då till döden av en enad jury. Detalj. När man röntgar hans kropp efter gripandet upptäcker man...
Efter döden eller nej?
Nej, efter gripandet så röntgar man honom. Återigen, röntgenhistoria som det var i förra avsnittet. Då upptäcker man 29 nålar
i pelvis.
Pelvis.
Fy fan.
Vet du vad? Det finns, röntgenbilderna finns.
Jag vill se.
Ja, ja, gud ja, vi kommer kolla på dem. Det kommer vara resten av våran kväll. Och jag kommer lägga det i Facebookgruppen. Ja, ja, alltså han har tryckt in dem där själv.
Aj.
Absolut. Den 16 januari 1906 är det då dags för Albert Fischer att sätta sig i den elektriska stolen på Sing Sing i New York. Classic. Och en det här är då en upplevelse att han då ska bli electrocuted. En upplevelse som han i förväg beskriver som the ultimate sexual thrill. Det finns ett rykte om att typ så här, nålarna ställde till det när man skulle sätta i, alltså när man skulle
för
dra
de tog
el
inte
någon.
Ut dem eller vad?
Men alltså det är bara bullshit. Alltså det stämmer liksom inte. Men det är så här att man bara, åh gud, och de var tvungna, det var
de
skitsvårt
ledde ström
genom. Så kul att tänka att de satte fast sådana klamrar. Om du bara drar ut 2-3 stycken så kan vi
exakt.
Nej, nej. Utan det där är ju bara bullshit typ. Allt gick som det skulle.
Så han är numera död.
Vad sa du?
Han är numera död.
Superdär, och det hade han ju varit ändå. Eftersom han föddes 1870.
Just det.
Men man vet bara om 3 mord, eller man är helt säker att han har erkänt, men man misstänker åtminstone ytterligare några till.
Mm.
Och otroligt många fler våldtäkter.
Mm.
Och 5 personer då som man tror att han har mördat är Emma Richardson, 5 år gammal, 3 oktober 26.
Nej.
Jetta Abramovitz, 12 år gammal, 1927. Robin Jane Liu, 6 år, 2 maj 1931. Mary Ellen Connor, 16 år, 15 februari 32. Benjamin Collins, 17 år, 15 december 1932. Så de blir äldre också. Det är märkligt. Mm. Men också, nu ska jag avsluta. Men jag ska avsluta så här. Albert Fish, alltså han har inte gjort något så här publikt public statement eller final statement, utan, men däremot så fick hans advokat ett statement av honom som var flera handskrivna sidor typ strax så här timmar innan han dog. Och efter att han dog så fick journalister reda på att han hade det här. Och de bara, du måste typ ge oss det. Typ, vi vill läsa, vi vill ha det. Typ. Då svarade hans advokat så här. I will never show it to anyone. It was the most filthy string of obscenities that I have ever read.
Yeah! Jävlar vad man
och det där var den vidriga, vidriga personen Albert Fish.
Han är verkligen en fruktansvärd person.
Han är verkligen vidrig på alla
lite på den här
sätt
kroppen.
Och jävla vis.
Verkligen, men det var bra. Tack för att du gjorde honom.
Är du, hur äcklad är du?
Aj!
Oh, nej. Vad händer nu?
Albert Fish var under bordet och bet på
nej,
min
men Gud,
tå.
Så, jag blir rädd. Aj. Det finns 2 personer jag mindre vill ska spöka för mig. Detalj. Tror du att han hade en nåldyna?
Nej.
Var han själv sin nåldyna?
Ja.
Tänkte jag att Albert Fischs barn kom hem från skolan. Pappa, jag har tappat en knapp. Han bara, absolut. Börjar sy.
Jag har en äcklig historia på gång också. Som jag vill verkligen berätta nu.
Okej. Vi kör. Mm.
För nu ska jag berätta historien om Hongkongs första seriemord. Vars brott var så grova så att regeringen, jag skrivit, jag vet inte om det var regeringen, någon bestämde sig för att plocka bort alla kvinnor från utredningen. Och det var i juryn fick du bara män sitta. För det här är då en man som är på kvinnor. Man kan ju argumentera hur det var sen. Men det här är för...
Men vad, ja, vi ska skydda de små... Ja. Vad sa du när sa du att det var?
Nej, men det var på... Det kommer. Det är 70-80-tal.
Oj.
Men jag tänker också...
Kör.
Du får höra om
ett tag. Jag är så nyfiken.
Det här är alltså historien om The Yars Killer. Eller som han egentligen hette, Lam Korvan. Vet du om det?
Nej, jag har ingen aning. The Yaris, är det en bil?
The Yars, alltså burk. Mördaren. Yaris är Toyota Yaris. Det är mycket korrekt. Det är en bilmodell.
Jag tänkte det var en sån grej som att Ted Bundy är så tätt förknippad med sin Volkswagen. Liksom.
Ja, nej. Okay. Det här är burkmördaren då, kan man säga på svenska.
Okej, Yars, ja. Mm, ja, ja, ja. Ja, men det är klart. Förlåt.
Lam Korvan föddes år 1955 i Malaysia. Han är alltså jämnår med din mamma, Rosita.
I övrigt, inget släktskap.
Nej. Han växte upp i Malaysia som något av en ensamvarg. Han hade svårt med kompisar och sådär. Hans pappa var en klassisk våldsam pappa. Mm-hmm. Han slog både honom och sin fru.
Såklart.
Och då Lams lillebror. En gång slog han Lam så allvarligt så att han blev medvetslös. Han liksom bara tappade medvetandet totalt. Och när Lam var tonåring så flyttade hela familjen till Hongkong. Och av någon anledning så slutade pappan slå sin familj i samma veva som de flyttade dit.
Hmm. Vem började han slå istället?
Exakt.
Gick med en sån fight club?
Ja, kanske. I Hongkong, även i Hongkong, hade han svårt att få kompisar i skolan. Han spelade jättemycket schack. Och någon har sagt så här, att hans bästa vän var hans elektriska schackspel. Hur det nu funkar. Jag ser framför mig att det är en sån liten dålig robot.
Men, det är men gud, det är det sorgligaste jag hört.
Ja.
Eller, inte det. Ja.
Nej, men det är tråkigt. Det är tråkigt. Det är tråkigt. Ja. När han blev äldre och hade gått ut skolan så tog han jobb som taxichaufför. Och han önskade alltid att få arbeta nattskiftet eftersom han tyckte att det passade hans temperament och liksom lynne bättre. Att han ville vara i fred. Typ. Att han ville helst ha lite klienter. Eller kunder kanske man säger. Ja. Så han körde natttaxi. Och trots att han hade blivit en liksom, ung vuxen person och skaffat sig ett jobb så fortsatte han att bo hemma hos sina föräldrar där han delade rum med sin bror. Och familjen bodde i ett område som hette, eller som heter To Kwa Wan.
Det är ganska vanligt att folk bor hemma väldigt länge i.
Exakt, jag tror man typ bor hemma tills man gifter sig.
Ja, men exakt.
Och Lam hade aldrig någon flickvän eftersom han då liksom var en sån här lite kufig kille kanske man skulle kunna säga.
Ja.
Men under det sena 70-talet hade han i hemlighet samlat på sig en uppsjö av porrtidningar som han hade beställt från England för att han var så generad att köpa dem över disk. Vilket jag verkligen kan relatera till. Alltså, skulle jag någonsin köpa hem porrtidningar skulle jag aldrig gå och köpa dem i en kiosk.
Nu gör du det. Ja. Varför skulle du köpa porr? Du behöver inte, relatera till honom. Det är också du väljer så märkliga tillfällen att relatera. Jag kan verkligen relatera till det. Jag hade aldrig köpt en porrtidning. Men alltså, du hade väl inte köpt en
porrtidning på nätet heller kanske.
Eller jag menar, det finns ju porr på nätet.
Ja.
Kurt, nu känns det verkligen som att jag bara vill ge dig några länkar om det känns som att du behöver.
Okej.
Kör. Nu åker vi.
Ja. Och porren hade han såklart i hemlighet för hans familj. Och han gömde den noga under sängen i sitt liksom pojkerum hemma hos familjen. Och han nöjdes inte med att bara titta på bilderna utan han fotade även av bilderna i porrtidningen med sin egna polaroidkamera. Alltså som att han tog egna porrbilder typ. Antar jag att han tänkte. Och när han tröttnade på att bara fota av porren och liksom ville ha det riktiga så gav han sig ut i den riktiga världen och smygfotade kvinnor i toalettbås. Ända fram tills han blev påkommen av en kvinna som sen jagade honom längs en gata liksom, och skrek på honom och sådär.
Med så byxorna runt.
Ja, men typ. Och det här var ju såklart ingenting mot vad han ska komma att göra härnäst.
Jag känner att det här kommer bli så jävla dåligt. Hur dåliga vibbar.
Den 3 februari 1982 hade Chan Fung Yan varit ute med sin syster och några kompisar på en AV. Hon hade druckit en del och när hon hoppade in i Lams taxi utanför restaurangen Simcha Sui. Hon hoppade in där utanför den. Och då säger hon, kör hem mig typ. Och Lam kör en bit med henne innan hon ber honom att stanna akut, för hon måste kräkas. Så han stannar på en bensinmack och så kräks hon. Sen fortsätter de att köra och hon ger honom massa olika direktiv. Så här, kör dit. Nej förresten, jag vill åka dit. Typ så.
Ja, hon är otydlig liksom.
Ja. Då får han nog. Det är som att någonting snappar honom. Så han svänger av vägen och stryper Chan med en sladd som han har i bilen. Och det här mordet är liksom inte planerat, utan det bara händer.
Ja.
Men det skulle bli startskottet.
Det blir triggen,
för
liksom.
Ja, vad han kommer att göra härnäst. För att i sin taxi plockar Lam upp alla sina kommande offer, som är tre kvinnor till. Sedan kommer han att strypa dem med en sladd i bilen. När kvinnorna sen var döda så körde han hem kropparna till sitt familjehem, där han delade rum med sin bror. Jag vet inte om jag sa det innan, men han bodde alltså i samma sovrum.
Fuck.
Så sjukt.
Hur?
Ja, det kommer sen. Väl hemma så styckade han kropparna och utförde nekrofili på dem. Och eftersom han arbetade nattskiftet så kunde han liksom utföra de här handlingarna hemma utan att någon märkte det på dagen. När han sedan var liksom klar med kropparna så stoppade han dem i taxin igen och körde till någonting som heter The New Territories på Hong Kong Island, där alla kroppar senare skulle komma att hittas. Lam gillade också att fota och filma sina offer och när han höll på med dem. Och det här var det som... Det ska finnas minst en film när han utför nekrofili på en av kropparna. Och det han gjorde var liksom lite ballsy, för att han lämnade in filmerna på framkallning.
Nej.
Och det var det här som sen också kommer att leda till hans gripande. Men han lämnade in filmerna en gång och då var han liksom... började den personen som framkallade bilderna vara så här, hallå, vad är det här? Men då lyckades han tala sig ur den situationen och övertala han som framkallade filmen att säga, han sa att han jobbade på ett universitetslabb och att det här var för medicinsk forskning, bilderna. Så då så hände ingenting med det liksom. Men han skulle inte alltid ha sån tur, för att den 17 augusti 1983 tyckte den som framkallade Lams bilder att det var något som inte så stämde i bilderna.
No shit.
För bilderna var på en naken kvinna och dels var det på hela kroppen i sig och så var det en del närbilder. Men han tyckte att framkallaren tyckte att bilderna liksom var poserade på något vis, att de såg arrangerade ut. Hade det inte varit så att kvinnan hade ett jättestort brännmärke på låret och ett så här skändat bröst, så hade han kanske trott att det bara var amatörporr. Men just för att det såg inte normalt ut så kallade han på polisen. Och de här bilderna skulle hämtas ut av Lam dagen efter. Så polisen ställde sig utanför Kodak-affären i civila kläder och väntade på att han skulle komma. Och när han till slut kom för att hämta bilderna så hävdade han att han gjorde det åt en kompis. Men det fattade ju polisen att det inte stämde. Så de kör hem honom till hans föräldrahem. Alltså de griper honom och åker hem till honom direkt och vill så här, nu får du visa, nu vill vi kolla hem hos dig liksom. De kör hem honom till hans föräldrar, där hans föräldrar och lillebror sitter och äter middag. Och då börjar de gå igenom hans hem.
Åh, vad sjukt.
Så föräldrarna sitter där och äter, Lam kommer hem med polisen som börjar så här, gå in i brorsans och Lams rum och liksom gå igenom där. Och det dröjer liksom inte länge innan de hittar illavarslande bevis. För under Lams säng så står en stor metalllåda som de ber honom att öppna. Och i lådan ligger sedan två Tupperware-lådor. Du vet, sådana matlådor typ, som är förseglade med tejp. Och polisen öppnar en av lådorna och i den så ligger bara ett bröst. Ett kvinnobröst.
Nej, nej. Kunde göra sådana ljud som hon på gården gjorde innan hon hörde.
Ja, det är så jävla äckligt. Och det här kommer inte att vara det enda de hittar. Men de liksom avvaktar, för alla hamnar i någon slags chocktillstånd. Hans familj och du vet så här. Så att efter några timmar så kommer den engelska forensics tjejen. Det är en kvinna som heter Sheila Hamilton dit. Och alla är i chock och hon liksom tar sig an scenen. Så hon går in i Lams rum och öppnar Tupperware-låda nummer 2. Och det här är så äckligt. För i den så ligger en inlagd vagina. Den är alltså inlagd i sån där formaldehyd, du vet, sån som man har hjärnor och sånt i. Så att den ska bevaras.
Beskriv mitt face.
Det var helt sjukt. Det ser ut som du hade en miljon stor mun. Det är så jävla obehagligt.
Men hur?
Jag vet inte. Det ligger så i alla fall. Och det är det här som gjorde att de plockade bort alla kvinnor. För att så här...
För ingen kvinna typ klarar av att se det.
Nej.
Och typ, jag fattar vad de menar och samtidigt också typ så här.
Jag vet, och det är ju helt sjukt, man kan ju ifrågasätta det. Men samtidigt, jag hade fan inte velat jobba vidare med det fallet. Alltså jag hade blivit för chockad av att se en sån sak, tror jag.
Och samtidigt som, ja, jag tycker typ att det finns verkligen så här två delar av det.
Alltså det gör det ju verkligen.
Men det, fuck! Gud, av all äcklig skit. Gud, jag orkar inte att jag gjorde Albert Fish. Och så ska du ändå komma hit och kaxa dig med din jävla vagina.
Väldigt obehagligt.
Verkligen.
Ja.
Ja, okej. Nu, let's power through.
Sen tydligen så hittade polisen så mycket bildmaterial och så många kroppsdelar så att polisen började tvivla på att det bara var en gärningsman. Så under en period så trodde polisen att de hade sett på liksom en hel mördarfamilj. Så de grep både Lams bror och pappa. Men i och med det, liksom, det ville han inte ta, att hans familj blev gripna. Så han går med på att berätta sin sanning om pappan och brorsan frias. Så Lam berättar att efter han har plockat upp Chan, som är hans första offer, och strypt henne, så har han kört hem henne till sitt familjehem, och gatan var öde mitt på natten när han kom hem med henne. Så han har alltså burit henne ut ur bilen, över gatan, in i huset, undvikt, de hade tydligen såna övervakningskameror på huset, undvikt dem. Sen har han lagt henne under deras soffa och gått och lagt sig och väntat tills att familjen har gått till sitt jobb. När de sen har gått så har han täckt in hela sitt sovrum i plast. Alltså han och hans lillebrors sovrum.
Så jävla
sovrum.
Extra grej liksom.
Verkligen. Och så placerar han kroppen där. Och sen när han var klar med kroppen, jag tänker inte berätta vad han gjorde, men sen när han var klar med kroppen så la han den igen i sin taxi och dumpade kroppen i något som heter Shin Mun River. Och några veckor senare så spolades liksom kroppsdelar upp där.
Mjärtat.
Och det här var ju slumpmässigt mord. Men nästa mord var mycket mer planerat. För då hade han liksom köpt mördarproffsutrustning. Sen har köpt kirurgiinstrument och köpt sån här då formaldehyd vätska. Och även den här kvinnan träffade han utanför en krog liksom, där hon jobbade. Och den här gången hade han också sex med kroppen innan han skändade hennes kropp. Och det här var första gången han någonsin hade sex. Och han ska senare ha berättat för polisen att han skämdes för att han hade haft sex med den här döda kroppen.
Han blev av med oskulden.
Med en död kvinna. Så jävla hemskt.
Det här är så grovt.
Mm. Och han har också berättat att han inte haft, att han inte hade dåligt samvete för sina tre första mord, men att det var skillnad med det fjärde offret. För då var det en 17-årig student, flicka eller tjej, som hon ville inte följa med sina kompisar vidare ut. Så att de satte henne i en taxi för att de skulle vara säkra på att hon kom hem ordentligt. Och det här skedde också mycket tidigare på kvällen. För de andra hände liksom på natten och det här var typ 9:30, medan de andra kanske var typ vid 2 eller något sånt där. Och när hon hade hoppat in i hans taxi så handfängslade han henne och sen pratade de hela natten.
Så han försökte liksom prata sig ur någon situation.
Ja, jag vet inte om hon... Precis. Och de har pratat om religion och de har pratat om hennes familj, de har pratat om hans familj. Och sen så somnade hon och då ströp han henne. Och den 3 april så dömdes... Den 3 april, valfritt år. Den 3 april 1983 så dömdes Lam Corvan för alla 4 mord och dömdes till döden. Vilket var liksom det vanliga innan man 2003.
2003?
Nej, det måste vara 1993 var det. Tog bort dödsstraffet. Och han nu istället sitter på livstidsfängelse. Och han lever än idag och sitter på ett sånt high security fängelse som heter Shekpik på Lantau Island i Hongkong. Och han är då känd som en av Hongkongs tre seriemördare typ. Och den absolut första. Så obehagligt.
Det där var helt sjukt.
Så läskig människa.
Två saker som jag kommer att tänka på bara spontant. För det första så blir jag så arg när typ en mördare är så här. Jag har bara dåligt samvete för den här.
Verkligen.
Man bara, nej. Alla de kvinnorna var lika jävla mycket värda. Mm. Alltså förstår du, jag menar typ att jag tycker att det är så jävla fittigt beteende typ.
Men jag tänker typ att det är lite som att man gillar olika kompisar lika mycket och sånt där. Alltså fast liksom utdraget på en helt galen nivå.
Håller du på nu igen? Och försöker relatera?
Nej, men jag kan typ, alltså jag säger, jag försvarar inte på något sätt.
Skönt då.
Nej, men jag menar, du måste ju förstå vad jag menar, att det är så här att man,
jag
kan,
vet, jag tycker bara jag, alltså, och jag fattar typ att det är så för mördare. Jag blir bara så arg typ alltså, att de så här, jag vet att du håller med mig om det också. Men alltså jag blir så arg att de typ in i döden efter att de här kvinnornas röster har tystats, så får typ en av de här mördarna bestämma vem, alltså. Det gör mig bara frustrerad. Det andra som gör mig så jävla frustrerad, det är ju det här att det är en taxi.
Jag vet.
Det är... För att hur många gånger har man typ verkligen gjort den grejen som hon gjorde?
Hoppat att man in i en taxi.
Man bara, okej, jag vill egentligen, jag har inte riktigt råd med en taxi, men jag borde ta tunnelbanan, men jag gör det för att vara säker. Och så kommer det något jävla as.
Jag vet.
Och typ så här, vad fan, vart ska man få vara säker då? Man får bara vara hemma. Så från och med nu, det är tråkigt att du är här, eftersom det är...
Nej, men jag stannar.
Ja, men bra. Ja, jävlar, vad det där var vidrigt.
Ja, väldigt läskigt.
Det, hela det här avsnittet blir ju superäckligt. Innan vi avslutar så ska vi berätta sista delen av våran, eller läsa sista delen av vårt mord från förra veckan.
Var det sista?
Ja, nu har vi en liten bit kvar. För det som hade hänt var ju då att Ken Rex McElroy var stadens mobbare. Som höll på som fan, kan man ju säga. Och sen så hade han då lackat för att en person som ägde hans butik, eller en butik, hade sagt till hans dotter att inte sluta stjäla godis. Och Ken hade då skjutit,
just det,
Bo som ägde butiken, som hade sagt till dottern att sluta stjäla godis, i hans
hals.
Och efter att han överlevde, och innan rättegången, så hade de suttit, hade Ken suttit utanför Bows hus för att liksom hota dem och skjuta sin, och skjutit sin pistol i liksom luften och sånt för att skrämmas. Så nu går vi in på sluttampen. Vad hände efter det här? McElroy, det är alltså Ken då, lyckades skjuta upp sin rättegång nästan 5 månader till den 25 juni 1981. Åklagaren hade slutat runt samma tid som McElroys rättegång, vilket skapade spekulationer om varför åklagaren hade avgått. Typ att det kanske var så att han hade hotat honom förstås. Den nya åklagaren David Baird var en ganska ny utexaminerad åklagare. Trots det lyckades han göra det ingen annan hade lyckats med tidigare. Han dömde McElroy för andra gradens övergrepp. Jury satte en maxtid i fängelse på 2 år, men han blev friad. Men efter att de hade betalat $40,000 i borgen, så blev han fri i väntan på överklagan. Och detta hände delvis eftersom David Baird minskade straffet från mordförsök till att medvetet ha orsakat allvarlig fysisk skada. Och det gjorde han för att försäkra sig om att McElroy skulle bli dömd. Så, efter att han blev frisläppt skulle McElroy sagt: juryn dömde mig och gav mig 2 år. Men jag ska säga er en sak, jag kommer aldrig hamna i fängelse. Så efter rättegången sågs McElroy på en närliggande bar med ett gevär och en bajonett. Han gjorde grafiska hot om att mörda Bo Bowenkamp, som var butiksägaren, som han också då skjutit i halsen. Detta ledde sedan till att den 10 juli träffades mer än 60 av invånarna i då Skid Row, Missouri.
Skidmark,
Missouri. Inklusive borgmästaren och sheriffen i en så kallad lection hall för att diskutera vad de kunde göra för att försäkra sig om att McElroy inte kunde skada någon annan. Några från mötet hörde att McElroy och Trina, som ju var hans baby bride, var på väg till baren för att ta några drinkar. En grupp på runt 60 personer gick sedan tyst från Legion Hall, skulle det vara innan också, och flanerade McElroys bil. Några gick också in till baren för att se när McElroy drack klart sina drinkar. När McElroy och Trina var tillbaka till bilen, med Trina sittandes i passagerarsätet och McElroy tände en cigarett, kollar Trina över sin axel för att se, och då ser hon någon ta fram ett gevär bakifrån i bilen, sikta på McElroy och skjuta.
Oj.
Det sköts flera skott och Trina dök fort ut ur bilen, blev tagen till banken där hon skulle vara säker. McElroy lämnades i bilen, död av två skott. Ingen av de 60 vittnena ringde ambulansen. Det var ingen förutom Trina som skulle vittna när fallet sedan undersöktes. Hon var den enda som identifierade mannen som sköt. Det ska ha varit Del Clement, en delägare av baren som de hade varit på. Men han nekade till brott och eftersom det inte fanns någon annan som vittnade så blev han varken arresterad eller undersökt. Det sägs att alla i staden vet vem det var, men ingen säger något.
Sjukt.
Så de bara bestämde sig för att mörda
igen. Så jävla sjukt.
Ja, alltså verkligen sån. Den gamla
vigilante.
Ja, exakt. Mm. Så det där var då historien om mordet på Kenrex McElroy som vi berättat nu i två delar. Mm. Så om ni missade första delen så föreslår jag att ni börjar där.
Exakt.
Och det var då Alicia som hade skrivit det till oss.
Så bra, tack Alicia.
Tack för idag, vi hoppas att ni har det asbra på semestern.
Verkligen.
Vi hoppas att vi har det asbra på semestern.
Mest det.
Framförallt, vi gillar er men vi gillar oss mer.
Verkligen.
Tack för att ni lyssnar, ni är bäst. Puss och kram, hej.
Bye.